De får inte köpa öl, men de dominerar i NHL. Därför är tiden inne för Leo Carlson, Macklin Celebrini och Connor Bedard.
Men ni kan glömma det här med ölköpande för snart blir de bekanta med vinkulturen i Milano.
Det här är Yle Sportens NHL-podd med Anders Nordensvan och Mattias Simonsen. Först och främst, jag vill börja det här avsnittet med att be om ursäkt till alla er som lyssnar för att omedvetet och oansvarsfullt nog hade jag smugit in en 6-7-referens i ett avsnitt för några veckor sedan. Det här blev jag uppmärksammad om. Och det här var ju väldigt dåligt av mig. Jag vill be om ursäkt till alla er som det här triggar på ett sätt eller annat. Anders, förstår du ett ord av det jag håller på att säga här?
Det var visst den här matchen mellan San Jose och Anaheim, va?
Vi kan säga det. För er som förstår den här referensen och vad jag pratar om, så förstår också att det här är väldigt fin åsnebrygga till det att jag vill prata om, eller att vi vill prata om några av de yngsta spelarna i hela NHL. För de gör otrolig succé just nu, och då är det tre namn som vi har tänkt på. Leo Carlson från Sverige, Macklin Celebrini och Connor Bedard från Kanada. 2, 3 och 4 i NHLs poängliga just nu. Alldeles otroligt när vi snackar om 2 20-åringar och 1 19-åring så här långt in i säsongen som vi ändå har kommit.
Ja, alltså, innan vi går in på det här så vill jag säga det där också, att du börjar med så här lite oväntad ingång till det. Jag tycker att du skulle kunna börja varje avsnitt med att be om ursäkt, det är för säkerhets skull.
Alltså till dig eller lyssnarna?
Du får välja.
Ja, ja.
Allmänt.
Ja, passa bra.
Nej, men det är ju verkligen så att det där, det som jag åtminstone, alltså allra största överraskning, eller inte överraskning är rätt ord, men det är liksom som har höjt ögonbrynen att okej, att ännu för några månader sedan så skulle jag ha hört i den här liksom tjuriga, vad ska jag säga, griniga gubbarna som säger att jo, att Connor Bedard, att han är nog helt liksom överskattad. Och nu har jag nog verkligen fått äta upp mina tankar och det var jag sagt för att det där, 20 år gammal är han först och han spelar tredje säsongen i NHL och han har gjort 9 mål på det där 16 matcher i Chicago och det är tamme 17 inte något liksom fyrkämsmål som han sätter in i nätet.
Nej, och det är ju, om man nu jämför de här tre spelarna, så det var man visste redan i det skedet som de draftade, så var ju det att de alla kommer att bli förbannat bra spelare. Och det talades ju om att Leo Carlson till exempel är lite av en Alexander Barkov i sitt spel, lite en sån här tvåvägsanfallare som antagligen kommer att bli en väldigt viktig anfallare sen i något skede, men man trodde också att han skulle ha den här transportsträckan på något sätt. Macklin Celebrini också i första hand, jag tror att det var Patrice Bergeron som man första hand jämförde honom med i och med att han var så himla bra defensivt framförallt. Men med Connor Bedard visste man ju från första början att det är det här skottet och det är livsfarligt och det kommer att funka också i NHL och det har vi ju sett från första början egentligen. Att när han kommer till lägen att skjuta så brukar den där pucken faktiskt gå in. Och nu vet jag nu inte, för jag har ärligt talat inte tittat på jättemånga Chicago Blackhawks matcher i ärlighetens namn.
Så hemskt bra att titta på.
Nej, exakt. Så jag kan inte nu med handen på hjärta säga att vad är det som har hänt nu i skillnad till de tidigare säsongerna?
Nu är det väl så att det var jag liksom tycker mig har sett. Det var jag tittat på de här matcherna och highlights och det var man hör också analytiker och säger så har han liksom på något sätt blivit otroligt mera bestämd i sitt spel. Att han det där, att han helt enkelt Det där som är så svårt att sätta fingret på vad det beror på, men det finns spelare som man ser, de bara beslutar att nu gör jag resultat. Och sen är det vissa spelare som klarar, som det där, som faktiskt lever upp till det och andra som det där misslyckas gång på gång. Och han har ju såklart hela sin, sen han var det så att kanadensisk media började följa med honom när han var 8 år gammal. Alltså det var nog helt vansinnigt just med Connor Bedard. Mm. Att det där, att han har levt under den här pressen och det där, och på något sätt bara konstatera att nu får det räcka, att jag vet att jag är bra och nu lever jag upp till det. Men det där, oberoende hur mycket nu har vi talat om Connor Bedard, så tror jag ändå att de här två andra namnena, både Leo Carlson och Macklin Celebrini, har liksom en ännu större framtid framför sig i det där. Jag ser liksom att de här två spelarna kan vara de som definierar liksom dem som man talar om liksom de följande 10 åren.
Jag är inte helt av samma åsikt av den anledningen just som vi var lite inne på också, att ja, de har ju nu bevisligen haft jättebra, poängmässigt jättebra höstar och resultatmässigt också ska sägas. Både Anaheim, San Jose och Chicago Blackhawks. Alla de här tre lagen har ju spelat väldigt mycket över förväntningarna. Men det som jag tror att ändå Connor Bedard kommer att fortsättningsvara det där stora affischnamnet är just för att av samma anledning som Alexander Barkov så himla länge fick priset som den mest underskattade spelaren.
Nej, på det viset, ja.
Du är i fel marknad. Och, no, i och för sig fel nationalitet också i Barkovs fall, men i fel marknad och du spelar fel roll. Du är en av världens bästa centrar, men du är inte lika flashy som till exempel Connor Bedard i bästa fall kommer att vara för Chicago Blackhawks i en väldigt lång tid framöver. Men jag ska nu ta fasta vid det där, för min teori, trots att jag nu inte har suttit varje natt och tittat på Chicago Blackhawks matcher, alltså det lilla jag har sett, så tycker jag att också jättemycket, det är stora kontrasten, om vi säger som så, jämförelse med förra säsongen, så det tycker jag att stavas Tyler Bertuzzi. För där hade vi ett samspel som var väldigt tydligt. Det blev ju flera memes om det förra säsongen, om hur dåligt det såg ut när alla andra än Connor Bedard rörde vid pucken inne i offensiv zon för Chicago Blackhawks. Det var Teräväinen kanske undantaget. Men jag minns en sån här video som cirkulerar där till exempel Tyler Bertuzzi, jag minns inte vem den andra utan vad som var inne där då. Så när de försökte göra någonting så liksom tappade de pucken direkt och passade något helt fel typer och det såg helt enkelt dåligt ut. Och nu är Tyler Bertuzzi spelar som en elite power forward den här säsongen. Och där vill jag nog ändå säga att jag tror ju nog ändå att det är också på något plan Connor Bedards förtjänst, men så också tack vare det, att Tyler Bertuzzi, hans radarpar spelar bättre, så får också Connor Bedard bättre siffror.
Alltså alla det här, vi talar nu om spelare som det där kommer verkligen 10-15 år framåt att vara storstjärnor i NHL. Det är det där som jag är speciellt imponerad av, är det där med Celebrini och Leo Carlson.
Får jag snabbt, jag låter inte dig gå vidare.
Okay.
Vi hinner ännu snacka, vi har jättemycket tid kvar, Anders. Det är ingen fara, vi hinner prata om dem. För vi har fått en fråga om Connor Bedard, okay. Så vi ska inte lämna honom ännu. Aaron vill veta, kommer han att etablera sig som en superstjärna i NHL den här säsongen, Ren?
Det kommer han nog, för den där beställningen har funnits. Nej, det var så att han lanserades som en superstjärna när han kom dit. Och det funkar ändå på det viset i NHL i Nordamerika. Att det där, att de har liksom färdigt skrivet det här manuskriptet. Att den direkt när det börjar på riktigt och gå undan för honom, att nu är han på väg mot en 100-poängssäsong, så kommer han att... Vad är superstjärna? Alltså, att NHL, en spelare som man säljer hans lag och man säljer ligan med, det tycker jag är superstjärna.
Ja, och också en som levererar tillräckligt bra offensivt. Jag skulle säga att liksom gränsen för att vara en superstjärna i NHL, så då liksom, om vi är riktigt konservativa, snälla, ska vi säga som så då är gränsen minst en poäng per match. Och det håller han ju på att spela upp till just nu. Och till och med
alltså 100 poäng skulle jag säga i dagens NHL.
Ja, och där liksom kommer vi det sen. Och sen om vi snackar en målskytt som Connor Bedard, är det till och med 50 mål som vi ska lägga gränsen vid?
I dagens NHL är det nog 50.
Ja. Klarar Connor Bedard den här säsongen? Det är jag lite tveksam till. Alltså det var en bra filosofisk fråga. Jag vet att jag skrattar åt den, men den kom så oväntat att du började filosofera om vad en superstjärna egentligen är. Men där att etablera sig som stjärna, ja, superstjärna. Jag är bara tveksam till att Chicago Blackhawks som lag spelar så bra att han skulle få möjligheten att bli det.
Alltså för tillfället har ju Connor Bedard gjort det där 9 mål på 16 matcher, så det skulle betyda att för tillfället är han inte riktigt på väg mot 50 mål, men om han lite spurtar upp så kan det ändå hända, men du tror ju väl att han tvärtom kommer att lite att svalna.
Ja, för att jag har igen tittat på, jag vet att jag snackade jättemycket förra veckan om de här som följer med de här avancerade statistiken i NHL, men nu när det har hypats väldigt mycket de här unga spelarna av all anledning, så är det många av de här som har höjt sen varningens vingar och sagt att de här underliggande siffrorna är inte riktigt där ännu i alla fall. Att det här är inte nödvändigtvis jätte hållbart. Och det liksom, finns ju sån här väldigt lätt statistik att titta på också, som till exempel någonting som... Vi har talat om tidigare också, som skottprocenten till exempel. Och den har Connor Bedard på en helt okej nivå. Vi går vidare till de andra sen senare. Men framförallt Connor Bedard är nu 17,3. Och nu är det ju en vansinnigt hög siffra.
Men den är inte omöjlig.
Den är inte omöjlig. Så det är, men när jag just också var inne på det där, att det där lagspelet har funkat så bra hittills. Just nu är Chicago Blackhawks det tredje bästa laget i Central Divisionen. Tror jag att det håller? Nej.
Men det igen kan göra, om det inte håller, så kan det i och för sig igen spela Connor Bedards personliga poängproduktion i händerna, för det där, desto bättre Chicago spelar, desto allvarligare tar motståndarna på det. Men Chicago är ett lag som plötsligt kan få göra 3-4 lite billiga mål i en match när de förlorar ordentligt, och det där, och det är ofta Connor Bedard som skjuter dem. Så det där, Alltså, det som jag tycker att talar för Connor Bedard och alla de här andra unga också, att det brukar nästan alltid vara så att när de här unga kärnorna kommer, när Sidney Crosby kommer, när Teemu Selänne kommer, för att inte tala om Wayne Gretzky, att det är liksom så där att sen när de är där och börjar leverera och de är fortfarande unga och de kanske inte får sina skador ännu då, liksom fysiken håller och liksom de är fulla av energi.
De har inte lärt sig hur ont det gör när man blir tacklad hårt.
De bromsar inte. Det har man nog sett många gånger. Det går sen liksom, det bara rullar på.
Det bara rullar på. Och vet du vad nu? Nu får du prata om Leo Carlsson och McLean Celebrini. Förlåt att jag bröt det. Vad höll du på att säga här tidigare?
No, alltså, jag liksom funderar att jag var här för en vecka sedan var jag själv övertygad om att McLean Celebrini blir den här följande, vad ska jag säga, Sidney Crosby eller Conor McDavid. Den blir liksom den som man talar om, att säga en spelare från NHL, så är det liksom han. Nu måste jag nog säga att den här, var han, över 190 centimeter långa svenska centern Leo Carlsson, så han har ju nog liksom allt för att bli... Jag vet inte, han är inte lika elak som Peter Forsberg, men är han någonting mellan Peter Forsberg och Alexander Barkov?
Och Mats Sundin vill jag också Sundin, om vi nu ska jämföra med svenska spelare.
Han borde förresten, förlåta dig säga så, det där hoppas Sverige, för nu förstår det svenska liksom förbundskapten, och han borde vara första center, han ska vara första center för Sverige i OS.
Han borde vara det, det håller jag med om. Jag känner att det här är två väldigt olika diskussioner, för den ena diskussionen är beroende av Sam Hallam och den andra diskussionen beroende av Leo Carlsson själv. Och där vill jag också säga att jag fick nog upp ögonen för honom under ishockey-VM senast. Och där på något sätt tror jag att det också bekräftades det här hur partiska vi till och med som finländska ishockeyjournalister kan vara, för det är samma som vi står här och kritiserar nordamerikanerna för att vara med till exempel Alexander Barkov och Anton Lundell och andra sedan lite mer osynliga men väldigt bra spelare, så står vi här och de är så underskottade hela bunten, och så skiter vi helt i att snacka om Leo Carlsson i ett dåligt Anaheim Ducks. Men jag tycker att han visar en då, såklart han fick hoppa in i en kedja som fungerar genast väldigt bra, men där tycker jag också att man kan fråga sig att är det kanske tack vare honom som kedja med Mika Zibanejad och framförallt funkar så himla bra. Nu gjorde det otroligt många poäng i VM. Men sen försvann också Leo Carlsson lite från isen, vill jag säga, oförtjänt mot det att Sverige sen plötsligt låg i underläge i avgörande matcher och försökte hämta upp underläge, och då var det bara de här etablerade NHL-spelarna som fick spela. Jag förstod aldrig logiken bakom det. Sam Hallam
kanske har räddat VM för det.
Vem vet, Sam Hallam hade ju massa andra starka åsikter och blev inte riktigt, tycker jag, ställd mot väggen om just den här frågan, varför de här unga spelarna som Carlsson och Lucas Raymond inte fick spela under de här avgörande minuterna. Men jag minns väldigt tydligt en intervju, jag ställde inte själv frågan, men jag stod i intervjuzonen och det var någon som ställde den här frågan av svenska medierna åt Mika Zibanejad om att spela med Leo Carlsson. Och ibland ser man på de här killarna, speciellt en spelare som Mika Zibanejad, nu vet jag inte hur många intervjuer ni har sett av honom, men han är ju verkligen en tillknäppt person. Han säger ingenting.
Finsk mamma.
Ja, exakt. Och det syns, om vi säger som så. Där har vi en man som är lågmäld, inte tycker om att prata med media, jag vet inte om han tycker om att prata överhuvudtaget, men framförallt inte med media. Men ibland får de en sån där fråga som man ser att nu väckte det en genuin glädje hos dem. Och när han fick frågan om hur det är att spela med Leo Carlsson, så såg man på honom att nu är här en kille som verkligen är speciell. Och när en spelare som Mika Zibanejad ändå liksom ger den genuina reaktionen att här är en kille som är så speciell, så jag åtminstone litar på det. Och nu har han ju verkligen infria löfterna. 25 poäng på 15 matcher. Men! Får jag nu gå in på skottstatistik?
Gör det.
Gissa vad hans skottprocent är.
28.
27.
Ja.
Det är ohållbart. Det är himla ohållbart.
Ja. Men se nu att han, alltså, för att han är kanske ändå en, han nu har gjort en massa mål, men han är kanske ändå, han är center, mer än playmaker. För han har 15 assist också. Mm. Så se nu att han kommer till 30 mål är bra för en center i princip, om han gör till exempel då. Det kan bra hända att det blir liksom dubbelt ur passningar, att han har 60 passningar. Så han kan nu, så det där, helt klart blir det inte så att han kommer hela det där säsongen att fortsätta producera mål på det där sättet. Men det där poängproduktionen tror jag nog att så länge Anaheim fortsätter att vara sån här, att de bara kör på, de har gjort näst mest mål i NHL, så kommer det nog att rasla in poäng i det där i jämntakt. Och jag är alltid den där som på något sätt tycker att En center behöver inte vara den där utpräglade målskytten.
Vem är hans kedjas bästa målskytt bakom honom själv, tror du? Han spelar med Chris Kreider och Troy Terry. Vem av dem har gjort mera mål?
No, det är faktiskt så att, det där, att Kreider har ju skjutit mål hette på löpande band.
Ja, 9 mål på 11 matcher.
Han är 47 år gammal.
Gissa vad hans skottprocent är.
No, ja, för han har bara... No, den måste ju vara helt ohygglig. 30.
32.
Oj, oj.
Så där har vi också en siffra som inte håller. Att det är ju också sådana saker som man måste komma ihåg att när hela laget överpresterar till en viss nivå så då kommer det ju också liksom att sjunka. Och sen är det också här tycker jag ännu mer värt att diskutera Anaheim som stor helhet. För det, vi fick ju frågor redan förra säsongen. Alltså, hatten av till er som sa att Anaheim Ducks kan ha någonting på dem. Jag trodde inte,
inte
på
heller.
Jag trodde, jag vill säga nu ännu att jag var inte helt pessimistisk. För jag har ändå länge tyckt, i flera år tyckt att Anaheim har de här pusselbitarna som krävs. Men att det ändå hela tiden har krävt att de här unga spelarna är redo att axla det där ansvaret. För det kräver just det att Leo Carlson, Troy Terry, Mason McTavish, Carter Gauthier, att alla de här tar utvecklingssteg, och jag såg det inte så realistiskt att de alla skulle ta så här stora steg framåt under en och samma höst. Vet vi ännu, är det här nu tillräckligt för att Anaheim Ducks ska gå till slutspel? Har vi sett tillräckligt av det? Nej, det tycker jag inte, men samtidigt har jag nog svårt att peta bort dem därifrån. Om jag skulle ta ut en slutspels åtta i den västra konferensen just nu så har jag nog Anaheim Ducks att gå dit.
Ja, det har jag också. Jag tror inte heller. Jag tror inte heller. Det har gått så länge att jag tror inte att det kommer att... Och det här liksom... utskåpningarna av lag som är på, bevisligen har ganska mycket meriter som nu det där, de bara var bättre till exempel än Florida Panthers här för några dagar sedan. Och det otroliga liksom anfallsmaskineriet, så det är det där, det är ju helt andra tider, men det är någonting som påminner just när de här liksom unga vilda killarna, någonting som för tankarna till Edmonton i början av 80-talet, när liksom ingen ville tro att kan det här på riktigt vara så här bra, så det där. Jag tror nog att det ska väldigt mycket till att Anaheim inte går till slutspelet, speciellt som de kan ha igen, eller igen, men de kan ha den där följande Dominik Hasek i mål.
Ja, Lukas Dostal som också spelar alldeles otroligt bra. Men det var jätteintressant det där som du sa om Oilers, för jag har lite funderat på samma sak, att är det här på något sätt nu det här paradigmskiftet som vi ser, som vi redan har lite varit inne på, att vi har haft en mall för hur lagen ska vara byggda för att man vinner Stanley Cup, men ingen sån mall varar för evigt. Vi har haft de här tunga slutspelslagen, det finns fortfarande många lag, också i den västra konferensen och den östra konferensen, både och, finns det väldigt många lag som fortfarande är byggda som tunga slutspel. Slag. Och då i något skede kommer det att komma en motreaktion, och på något sätt ser jag ju som alla de här lagen på något sätt som en motreaktion mot det här, och kanske framförallt Anaheim Ducks som nu är det här vassaste, snabbaste. Jag skulle lite vilja jämföra dem med ett junior-VM-landslag. Noll konsekvenstänk defensivt.
Ja.
Bara köra på anfall, se till att gör ett mål mer än motståndaren.
Och så finns Leo Carlson där som är den som bär ansvaret. Han är ju liksom, han är den här odd man out i det här unga det där.
Ja, men det vill jag säga, Mason McTavish också. Han har ju varit där sen ända sen. Alla finländska junior-vänner minns
du,
ju.
Kan du bara utan att påminna om det här?
Nej, för att det var ju han som räddade det där segermålet i förlängningen på mållinjen.
På mållinjen.
Exakt, så han har ju alltid varit den här, och han är ju tvärtom kanske lite den här, de här unga killarna som är den där lite fräcka och lite sådär aggressiva typen och liksom inte rädd för att sådär röra upp känslor så att säga.
Nej, att de har just det, de har de här typerna som Carter Gauthier och de här, som de här utpräglade liksom junior-VM-spelarna.
Ja.
Men så har de då liksom motvikten som du säger, helt liksom Mason McTavish är säkert liksom urtypen på den spelaren, kanske en kommande kapten. Om inte nu är så att det är Leo Carlson som blir kapten. Det är ett fascinerande lag.
De svenska NHL-kolumnisterna vässar sen sina samma pennor som din kolumn som du skrev om Sebastian Aho. Så de har de färdiga för den dagen då Mason McTavish blir kapten framför Leo Carlson.
Ja, men det blir han nog inte om Leo Carlson är första center där och producerar på det. För han har ju blivit också den verkliga publikfavoriten där. Så det där... Att, ja, och det här paradigmskiftena kommer ju alltid, vi är alltid liksom, det är inte, det är liksom journalisterna, vi är alltid sent ute. Vi har alltid vant oss vid någonting och tror att det fortsätter. Och du kommer ihåg så det där, det var den här tunga perioden med det där Los Angeles, man tycker att det här är det systemet som man vinner Stanley Cup. Och så kom Chicago hade ju för sig vunnit den tidigare, men så kom liksom Chicago och sen det här helt supersnabba Pittsburgh, och då tyckte man att okej, okay, att nu är det här som gäller. Och så kom det igen tunga lag, det kom Washington, St. Louis, Tampa, det är liksom sådana här fysiska tunga lag och det där. Jag tror att, jag säger inte att det är just det här som händer, men när paradigmskiftet kommer så är det snabbare än vi hade förväntat oss.
Och vem var tränare när Chicago vann sina tid?
Ja, just det.
Joel Quenneville. Och vem är tränare för Anaheim Ducks nu? Och jag har en ganska bra poäng, för Sebastian har också skrivit in, han tycker, eller han frågar oss om Ducks är årets överraskning, och där tror jag att vi alla kan, alla ni som lyssnar säkert också av den åsikten att jo.
Montreal håller väl nog ganska jämna steg.
Du behöver inte dra hemåt nu, Anders, du kan medge att Ducks nu har överraskat dig också. Men han påpekar också att det är mirakel som händer efter att Coach Q kom tillbaka, men också den här stora frågan så är att ska han vara tillbaka? Vi alla har ju läst om vad som hände i samband med de här titlarna som de vann tidigare, titeln som de vann 2010 och de här sexuella
trakasserierna
som kom fram mot Kyle Beach och liksom hur det där i princip laget stod bakom den här videodomaren som var det som var skyldig till det. Att det är ju liksom det var Joel Quenneville också var borta från ligan för. Det var ju liksom det som han hade gjort skyldig till, att skydda en förövare. Ja. Egentligen, oavsett hur aktivt det var som han gjorde det, så gjorde han det ändå. Och är det nu då rätt att han är tillbaka? Och här liksom känns det ju nog i alla fall som att ishockey samhälle eller samfundet i stort nog tycker att det var dags för honom att komma tillbaka, och bevisligen hör hans ishockey fortfarande hemma i NHL.
No, jag undrar om du skulle tycka det om det där, om det inte skulle gått så bra för han, för Anaheim det där, att nu, det är ju Vi ska nog inte försöka sticka under stol med det att idrottens värld är grymt hård.
Mm.
Att det där, det är egentligen, man får hemskt, hemskt mycket förlåtet bara man är bra.
Mm. Bara du vinner så är det väldigt få som ställer frågan. Det såg man ju i Chicagos organisation då i samband med att det här hände. Ja. För nu var det ju väldigt många där som uppges ha veta om att det pågick sexuella trakasserier. Om man, bakom kulisserna, men att ingen bara gjorde någonting åt det.
Jag tror inte riktigt nu själv att jag säger det här, så det där, du får säga om jag det där är helt inne på fel spår, men om man nu ska säga någonting till Quennevilles försvar, så var han kanske utpräglat inställd på att få laget att spela möjligast bra, och tyckte att det egentligen var andra som skulle köta om sådana här saker. Vilket inte säger att det inte var hans ansvar, men det kan hända att han tyckte på det viset.
Ja, och sen tror jag också att för honom var det viktigast att vinna. För att så länge som han hade en bra videotränare, så brydde han sig inte om vad en AHL-spelare kom med för anklagelser.
Ja.
Kan jag tänka mig. Det, vi vet ju inte. Vi vet ju inte liksom vad sanningen är. Och han har ju bett om ursäkt, det ska ju sägas.
Och det ska vi säga att han har personligen, ingen har någonsin sagt att hon har kommit fram med att han på något sätt skulle ha betett sig själv. Om man till exempel jämför med Mike Babcock, så har ingen kommit med sån här att Joe Quenneville skulle ha varit liksom en motbjudande person för spelarna.
När tvärtom så verkar han ju vara väldigt, väldigt, väldigt uppskattad. Det var väl en jättestor orsak till att Mikael Granlund valde att skriva på för Anaheim Ducks överhuvudtaget. Och där kommer vi igen sen fram till nästa punkt gällande Anaheim Ducks och deras möjligheter att fortsätta det här fina flytet. Mikael Granlund är fortfarande borta. Det är en sån spelare som kommer att komma tillbaka här i något skede. Det ska ju sägas, vi vet inte när han kommer tillbaka. Det hette, jag läste nu här, det var tidigt på måndagsmorgonen så läste jag några rapporter från Anaheim om att han fortfarande är skadad, men de har åtminstone inte satt honom retroaktivt på den här IR-listan som de gjorde för Radko Gudas, och det tolkas då betyda att han skulle vara förhållandevis nära, för fast man sätter en retroaktivt på den här IR-listan så måste ju vara borta en viss period, och det här då enligt de här reporterna, och jag skriver under analysen, det är inte bara som att jag står här och återger vad de tycker, jag tror också att det här innebär att de tror att han är tillbaka före den här IR-begränsningen ska vara i kraft, så det innebär att han ganska snart ska vara tillbaka.
Och tänk liksom, man tyckte på våren att en sån otur nu för Mikael Granlund, där får han chansen att det där klarar sig i slutspelet, han, ja. Bort från Dallas, att okej, okay, han får det där sitt bästa kontrakt pengamässigt någonsin, att han får nu dit i Kalifornien och njuter av livet. Och nu plötsligt är han i kanske hela ligans hetaste lag det där. Så, antingen har han en väldigt bra näsa för vart man ska åka.
Ja, eller så visar han helt enkelt att de har någonting på gång.
No, ja.
För, alltså nu har det ju sett, för, som jag sa, inte är du ensam om att tycka det här, att de har haft de här pusselbitarna på sin plats. Det är en helt annan sak att välja Anaheim istället för San Jose. Om vi nu ska jämföra Mikael Granlunds tidigare klubbar i Kalifornien till exempel.
Ja, nej. Och det där. Men just det. Men jag tror att i San Jose så kanske han också på något sätt. För där börjar ju hans karriär egentligen på nytt. efter att han hade liksom misslyckats riktigt ordentligt i Pittsburgh, inte hittat sin roll där. Så jag tror att i San Jose på något sätt så förstod han det där, att på vilket sätt han kan det där vara en spelare som gör resultat och som behövs. För att han har ju faktiskt, han har ju blivit en betydligt sämre defensiv spelare under. För han var väldigt bra defensiv spelare i tiden när Minnesota. Nu är han är de sämsta defensiva spelarna i NHL enligt för djupare statistik. Men han är istället jävligt bra offensivt.
Ja. Nej, men gott så. Alla är vi bra på någonting. Jag tror att det där också jättemycket handlar om vem du spelar med. Det är just de här defensiva siffrorna för enskilda spelare har jag alltid ibland lite svårt att köpa bara utan att ta ögontestet också. För att ibland är det nog så att kedjekamraterna drar ner dig också. Om du spelar i det San Jose Sharks som Mikael Granlund spelar så hade du dåliga defensiva siffror. Men på tal om San Jose Sharks så vill jag ännu säga gällande just dem att om Anaheim har mycket på plats, Chicago har vissa delar på sin plats. Jag tycker inte att Chicago har tillräckligt många för att till exempel gå till slutspel nu eller ens nästa säsong om de inte skaffar in fler spelare eller andra spelare tar stora kliv framåt. San Jose upplever ju ändå fortsättningsvis att det är liksom längst bort från att vara ett slutspelslag av de här. McLean Celebrini är glödhet just nu. Samspelet med Will Smith, alldeles otroligt. Där har de liksom ett sådana radarpar. Men jag är bara lite rädd för att det just nu, om man tittar på lagbygge, löper risk att bli ett sådant Teemu Selänne Paul Kariya-radarpar. Ett radarpar i ett lag som inte har något som helst framtidsutsikter överhuvudtaget. För att inte där liksom som att det finns hemskt mycket att hurra för om du tittar på den här laguppställningen och tittar på de här spelarna som finns där. Att där
William Eklund är också ganska bra.
William Eklund är bra, ja, förlåt. Honom glömde jag bort när jag tittar på den här laguppställningen. Han är inte med där just nu. Han är ju skadad. Men nej, jag kan inte bara bli jätteoptimistisk när jag tittar på det San Jose Sharks.
Nej, men då tycker jag att vi istället för att koncentrera oss på San Jose, jag tycker som du på San Jose Sharks så kan vi faktiskt liksom diskutera lite mer om McLean Celebrini. För till motsats från både Connor Bedard och Leo Carlson så har McLean Celebrini inte ännu fyllt 20 år. Alltså på riktigt, tänk lite på det där. Han är 19 år. Och han är helt i toppen. Han ledde i några dagar NHLs poängliga som 19-åring. Det tror jag att vi inte har sett sen det där. När 17 Wayne Gretzky hade hunnit fylla 20 innan det där, innan Edmonton blev ett NHL-lag. Men när har vi sett en 19-åring i toppen?
Jag vet ärligt talat inte när det ska kunna vara. Sidney Crosby kanske?
Det kan hända.
Jürgen Malkin? Han hade nog en otroligt stark start på sin karriär också.
No, hur som helst, det är de här namnen som vi plockar fram här. Och han är ju en mogen spelare. Alltså, hur mogen en 19-åring kan vara, men han är ju förbluffande. Och det såg man i VM också, där Connor Bedard säsongen före inte alls var mogen för att spela VM, liksom den typens ishockey. Så kom McLean Celebrini in i Kanadas lag. Okay, det gick inte bra för Kanada i det där i VM till slut. Men det berodde att han med fan inte på McLean Celebrini.
Nej, och jag tror ju också på något sätt som du, när du sa det här än tidigare i den här meningen som jag inte riktigt ledde dig avsluta kanske där i början, när du sa att det är liksom de här två, Leo Carlson och McLean Celebrini, som kommer att bli de här. Jag ska säga att jag ska bara formulera det lite annorlunda. Att inte nödvändigtvis att de blir de här superstjärnorna som man talar om, utan att de blir de här Alexander Barkov-spelarna som man bygger ett cupvinnande lag runt.
Eller som dessutom gör helt otroligt mycket poäng.
Som man får möjligheten att göra det åtminstone. Att det inte, jag säger nu inte att det kommer att hända, för som sagt så litar jag nu inte helt på det här lagbygget som de har på gång just nu. De verkar fortfarande också själv inse att de behöver några drafta till innan de är där. Men ändå, att med McLean Celebrini som första center så kan du bygga ett cupvinnande lag. Med Leo Carlson som första center så kan du bygga ett cupvinnande lag. Connor Bedard som första center, du behöver mycket annat där runt omkring honom också. Liksom att han i sig själv ser jag inte som den där på något sätt stöttepelaren i lagbygget på samma sätt.
Alltså, tills annat bevisas så skulle jag säga att om vi jämför lite spelare, det är ju alltid roligt att lite dra paralleller. Så det där, Connor Bedard tycker jag att han är lite följande Auston Matthews. Han är den här grymma liksom målskytten och det där, men
Jag ska ha sagt Patrick Kane om vi ska ta Chicago. För
men han är sent.
Ja, okay. Men alltså mina tankelek är sån här, om jag får dra den.
Ja.
Skulle Chicago ha vunnit Stanley Cup utan Patrick Kane men med Jonathan Taves? Eller utan Jonathan Taves men med Patrick Kane?
Det här, tror jag du är inte den enda som ställer den här frågan. Det är lite, det är det där en... Ja, de skulle inte ha vunnit utan Duncan Keith.
Nej, exakt. Så det är liksom, man behöver ju många andra saker. Men jag tror bara att Celebrino Karlsson ger sina lag bättre chanser att bygga ett cupvinnande lag.
Ja, alltså...
Oavsett paradigmen.
Ja, alltså jag tycker att Connor Bedard är lite mer av den här... Han är lite mer av den här offensiva kärnan som kanske inte drar hela laget med sig på samma sätt som det är. Men som 20-åring så har han cirka 15 år kvar att bevisa mig och alla andra helt fel. Men, så det där, vi talar om världens tre antagligen mest talangfulla ishockeyspelare för tillfället. Bland anfallande finns ett antal backar som är ganska bra också.
En sista fråga som vi inte hinner gå jättemycket in på i detalj, men ni som lyssnar ska inte vara oroliga, för det kommer att komma fler OS-specialavsnitt där vi också kommer att gå igenom de andra lagen, bland andra Kanadas, som nu står inför en väldigt tuff fråga gällande just de här spelarna, för jag tycker att det är en väldigt väsentlig fråga. Får man nu titta till exempel om man jämför på Four Nations-lagen? Vi kan göra så här en tankelek just nu, en kort tankelek, ja. Anders. Ta till exempel Sam Bennett och Travis Konecki eller Tom Wilson som det också talas om, som det talas om i Four Nations, att man ville ha med i laget. Tar du hellre den duon just nu eller Bedard och Celebrini till OS?
Jag skulle säga att Celebrini tycker jag att det är självskriven, att om han inte blir skadad så han måste vara med i OS. Också med tanke på just hur han spelade i landslaget förra det där maj. Att jag tror att det blir, alltså, ska vi säga, jag tror att de båda kommer att komma med. Jag tror att det blir liksom en sån här, att den här, det blir när pressen på något sätt i Kanada blir så ohyggligt stor, att jag tippar att de båda kommer att vara med. Om det är någon där av dem som inte är med, så då är det Bedard som inte är med. Jag skulle säga att Celebrini liksom krux, han kommer att vara med i OS-laget.
Mm. Jag tror inte att någon där kommer att vara med i OS-laget.
Nu måste ju nog slå vad om det här, så att lyssnarna hör. Ja. Det där, en stor kaffe på Yles det där restaurang.
Jag tror fortfarande att, för i och med ännu, också för att sätta punkt för den paradigmskifte-diskussionen, så det går inte att slå fast att det har skett ett paradigmskifte innan det har hänt i slutspelet.
Mm.
Det att det ser ut så här i grundserien betyder inte att det inte är de där tunga lagen som går långt i slutspelet igen. Och innan de här unga killarna har bevisat sig i slutspelet, så tror jag att de kanadensiska tränarna, den där otroligt meriterade tränarstaben och klubbcheferna, GM-arna, kommer att välja de etablerade slutspelskärnorna.
Nu får man välja några spelare fler till den här gången.
Och Kanada har nog ganska många etablerade slutspelsmeriterade spelare.
Men Travis Konecny har nu inte någon chans att vara med i det här laget mer. Honom kan du, men det kommer andra in istället. Men hej, vi måste nu hoppas alla lyssnare, skriv upp det här. Anders säger att McLean Celebrini är garanterad i Kanadas lag.
Och som sagt, OS-specialavsnittet på kommande lite senare. Nästa vecka igen ett helt vanligt NHL-avsnitt. Men fortsätt skicka in era frågor, det gör ni på Yle Sportens Instagram eller på mail till svenskasporten@yle.fi.
Tack och hej, ha det bra!